Tisdagen den 27 juli 2004, klockan är 7:02 denna morgon. 16 grader utan fönstret här i Nacka och solen lyser in. Det var lite muligt här i morse, men den gjorde sig beredd här bara för någon kvart, 10 minuter sedan, så började solen lysa igen. God morgon, jag heter Lasse Lundberg, jag finns här på morgonen mellan 7 och 8 och ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Ska vi kolla lite vad som händer här i världen och även kolla vad vi förväder senare idag. Kolla i Stockholms historia under 750 år också. Klockan 4:25 och kommer att gå ner 21:26. Ja, jag var vaken 4:25, jag har varit vaken sedan, vad var det? 3:04 har jag kommit ihåg, men det var inte uppe i alla fall, kan jag lova. För det var nämligen moln emellan, så att man kunde inte se den när man ser så. Idag så kommer vi ha lite halvklart väder så där till och från, lite sol, lite molnighet. Däremot ingen regn, lovar de. Hoppas de har rätt den här gången. 21 grader kommer bli, ganska varmt i alla fall. Så det är lite sommar kvar ändå. Det här är väl den värsta regna sommaren på länge, va? Det är bara regnar och regnar och regnar hela tiden. Påminner om när jag bodde uppe i Kanada. Runt Vancouver där. Då var det mycket regn. Halvåret regnade där. inte det där blöta än. Men det var nog de gråa skyarna som gjorde det värsta i längden. Det var faktiskt svåraste. Ja, kolla på DN idag. Så vad ska man säga om det här? Nej, det ska jag nog tänka efter när jag säger något. Vänta, ska vi se. Jag sitter och funderar på tre män då som hjälpte den här förtryckarjuntan i Moskva att förbereda störtandet av demokratin i väst. I USA sitter FBI-spionen Robert Hansen och CIA-spionen Aldrich Ames med flera inlåsta hela livet ut, utan permis. Men en som sålt Sveriges säkerhet, Säpo-spionen Sandberg, för detta Stig Bergling. Han kan då efter en kort tid i fängelse gå fri och öppet tala ut inför DN som någon form av mysgubbe. Han blev nämligen intervjuad i dagens DN. Han kanske skulle kunna få ett sommarprogram förresten, va? Det vore väl trevligt. Och jag kan se då i DN så finkänsla mot en sån här landsförrädare att de undviker att nämna hans rätta namn. Det är Eugen Sandberg, om jag minns rätt. Som bytte till ifrån Stig Bergling. Var det Eugen? Jo, det var det väl. Eugen Sandberg. Men tittar man i den artikeln så kanske förklaringen till hans ofarlighet finns där. Det står nämligen, jag gjorde inte försvaret så stor skada. Om man ser på försvaret har nedrustats idag så var det inte så farligt. Eugen Sandberg då jobbade alltså på Säpo och sålde ut den här befästningskoden som man inte riktigt vet vad det är, men det är väl någonting som alltså skulle göra betydligt lättare för Moskva att kunna invadera Sverige. Och han var i Libanon 1973 då som militärobservatör, och jag måste säga att jag minns inte om han satt på Säpo eller om han satt på någon militär underrättelseinstans i Sverige, men jag vill minnas att han satt på Säpo, men hur som helst, han var i Libanon 73 och då var det en kvinna där som var gift med så rik man, så tänkte han att jag vill också ha lite pengar. Fast jag tror inte att det är det som är hela förklaringen. Det är ofta svårt att förstå hur såna här typer egentligen tänker, vad är de ute efter, men förmodligen jag tror att det ofta kan vara någon, jag vet inte om ni önskar att kunna göra någonting uttaget och märkas kanske. Han skulle ha ett närradioprogram istället. Vad säger det? Han skulle få göra sommar. Nej, men nu är det för sent. Men det jag skulle säga var att han sålde alltså befästningskoden för Sverige till Sovjet för 68 000 kronor. Jag vet inte, alltså det där gör ju saken, det sätter ju saken också i ett konstigt perspektiv. Inte så att det hade varit mer rätt om det hade tagit mer pengar, men det gör också, det är nästan så att pengarna för de här typerna är nog inte riktiga skälet egentligen. Det var ingen form av politisk övertygelse heller. Jag tror att det är någon form av, det är väl ungefär som vad heter arsonist? Vad heter det på svenska? Sådana här som tänder eld på byggnader, som är någon form av destruktiv inställning eller på något sätt bara vill märkas eller göra någonting. Ganska litet arbete, om man uttrycker så, ganska liten arbetsinsats kunna ställa till stor skada. Så det är väl någonting, tror du de banorna man ska söka, man ska kunna förstå såna här typer som ställer till sån skada, gör en sån stor risk för sitt eget land och hela västvärlden? Ja, den Older James och Robert Hansen i USA, de gjorde liknande. Older James avslöjade till exempel en hel del av USAs spioner i Sovjet, som gjorde att flera blev avrättade tack vare honom. Och Robert Hansen, vad gjorde han? Han arbetade på FBI i New York och var väl i kontakt med FN-legationen där. Och om jag minns rätt, nu kommer jag inte ihåg vad han lämnade ut. Jag får med att det var några datadiskar med några koder också, om jag minns rätt. Jag minns faktiskt inte, eller om det var personinformation helt enkelt. Men alla de här tre har alltså ställt till mycket stor skada. Och man kan väl säga i Robert Hansens fall så var det frågan om en psykologisk störning. Ja, det är ju alla tres fall, men så han var betydligt skickligare än Eugen Sandberg skulle man kunna säga. För han kunde så mycket om spioneri. Han arbetade på FBI:s kontraspionageavdelning för att just hitta spioner. Så han kunde en hel del om spioneriets själva teknik och praktiska vardaglighet. Så att, och som utmärkande för Robert Hansen, till skillnad från de flesta andra spioner, nästan alla andra spioner, det var att Moskva visste inte ens vem han var. Han kände till att det är så ofta det är dubbelspioner och det ena med det fjärde. Så han höll alltså sin egen identitet hemlig även för Moskva. Och jag tror aldrig jag har talat om det är något annat sånt här spionerifall. Så han lämnade upplysningar till dem. De visste inte vem han var, han hade bara tecknamn. Och förmodligen visste de inte exakt vad han arbetade heller i USAs underrättelseverksamhet eller community av olika agencies. Så möjligen kunde de lista ut det beroende på den information de fick kanske. Men det tror jag faktiskt inte de kunde. Han hade väl även tillgång till den information som han skulle kunna plockat upp hos CIA. Och när man började nysta efter den här spionen Robert Hansen i USA, innan man visste vem det var, så trodde man först att det var någon som satt på CIA. Innan man upptäckte att det var någon som satt på FBI. Det kan man sätta som en parentes inför dagens debatt om att det har varit för höga murar mellan CIA och FBI. Men det har ju inte alltid varit så. När det gäller kontraspionage är det FBIs jobb att sköta det inom USA. CIA är ju ingen operativ verksamhet inom USA. Men i alla fall, så det och han var sån där som tyckte om att lura, så tyckte att han var bättre än alla andra och trodde att han var kanske lite mer som psykopat, som var på något sätt inte kunde förstå sina begränsningar och totalt okänslig också inför omvärlden. Så han faller nog kanske mer i psykopatfållan, den här Robert Hansen. Intelligent och konspiratorisk och vill på något sätt kunna lura systemet då på alla sätt och vis. Det verkar vara det som var lockelsen för honom. Han fick ju lite pengar och sånt också, men det var aldrig några stora saker där heller egentligen, om man jämför med de enorma konsekvenser det hade både för riket och för hans egen framtid. Ulrich Ames var mer en sån här sur typ som var mer disgruntled employee, om jag förstår saker rätt. Det var väl hans största grej. Och jag tror Stig Berling, han, eller Eugen Sandberg heter han väl, han hamnade väl någonstans emellan de här två kategorierna, tror jag. Kanske inte lika smart som Robert Hansen och lika fullfjädrad, men lite samma tankesätt och även lite allmänt sur. Han berättade i DN-artikeln idag att han inte tyckte om det, att Sverige hade kontakter med NATO och samarbetade till viss del med NATO. Det tyckte han inte om. Så då ville han liksom på eget sätt balansera upp det. Det var ungefär samma sak som Wennerström körde med. Nu är det naturligtvis så här att det är den där businessen, framförallt om man tillhör den militära underrättelsen, så har man ju, är man ju soldat. Man kan ju sitta och köra en egen utrikespolitik som man vill. Utan det är klart att man måste ju följa policy. Man kan inte sätta utrikespolitiken själv där. Det kan man inte göra. Det enda man kan göra är om man inom organisationen eller från ledarna får olagliga order, så har man ju både rätt och skyldighet att slå larm om dem. Men det är då en annan sak. I alla fall, i någon sån här typer, jag blir så sur, jag har alltså svårt att förstå hur det är de tänker egentligen, vad det är som driver såna där. Men det har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Och det enda som förändras nu är väl den här nya tekniken med internet, när information och data kan spridas runt om världen på ett helt annat sätt. Då förändrar det lite av själva strukturen för de här verksamheterna, men de långsiktiga grunderna ligger väl kvar ungefär de samma. Till trevligare saker i alla fall. Jag hörde en intressant sak här. Det var en amerikansk forskare i nanoteknologi som berättade att om vetenskapsmän då, att andelen troende, religiöst troende bland vetenskapsmän är som lägst bland biologer och som högst bland matematiker. Där kan man dra massa olika, vad heter det, fundera massa på. Extrapolera heter det väl, va? Varför är det så? Det är ganska intressant. Annars brukar man säga att just inom biologin så ser man verkligen Guds skapelse. Jag tycker själv att det på något sätt är så självklart. Jag kan inte säga jättemycket om biologi. Det kanske är förklaringen också. Då det är på något sätt så självklart med en hela fantastiska mekanism och balans och samspel, allting som finns i hela naturen, att det måste finnas någon kraft, någon livskraft eller intelligens bakom. Det går liksom inte annars. Det här med slumpen håller inte, och Darwins teori håller ju bara till viss del. Darwin förklarar väl egentligen bäst hur djur och växter kan dö ut, men inte varför de kan leva. Det är så kan man se det. Så att hans teori funkar, men inte på helheten. Och det vill säga att den är bara en del i helheten. Men det kan inte förklara allting. Det går liksom inte. Det är för många missing links. Det är för många tillfälligheter som stämmer för bra för att det ska vara sant. Men hur som helst. Så det är intressant att bland vetenskapsmän, så det är USA, jag vet inte i Sverige, här är väl ingen som är troende, men bland vetenskapsmän i Amerika i alla fall, så är andelen troende lägst bland biologer och högst bland matematiker. Och då kan man säga att om man har någon gammaldags uppfattning, tycker man att det här med naturen är det viktiga, det som hålls fast är viktiga, och matematik är bara hokus pokus. Det är bara så här hittepå vetenskap liksom, matematik. Det är mer en filosofi nästan. Men man kan ju också säga att hela jorden kan ju förintas. Om man ser det här i universum, så är vi bara en liten del. Och just här fungerar det väldigt praktiskt, den biologi, väldigt krasst praktiskt att det fungerar på jorden, men matematiken är evig. Matematiken är ju stämmer ju runt hela universum. Nu kanske man inte har lurat ut all matematiken, men det stämmer ju faktiskt att de matematiska modellerna som då egentligen, det haltar lite att jämföra, för att det ena är ju teori och andra är ju praktik. Men de matematiska modellerna gäller ju då vad man vet för hela universum. Och även om jorden utplånas med all biologi så kommer ju matematiken att finnas kvar. Så på så vis skulle man det. Jag vet inte, jag kan inte komma på riktigt vad man ska dra för slutsatser av det här med att det är vanligare att matematiker är religiösa när biologer är det. Man tycker att det borde vara tvärtom, kanske. Men det är möjligt att de här biologerna är så nära det de håller på med och har liksom lärt sig ett förhållningssätt och se på naturen som är på något sätt väldigt krast, så att de är för nära skogen för att se träden, kanske. Jag vet inte. Eller hur, tvärtom blir det, de är för nära träden för att se skogen. Men det är ganska intressant ändå. Och som sagt, nej, man kan nog inte jämföra. Apropå nanoteknologi som jag nämnde, den ligger ju nära strängteorin. Eller gör den det? Det kanske är fel att säga. Det är egentligen två nya vetenskaper som blommar upp nu mer och mer samtidigt, men ja, jag vet inte om de hänger ihop egentligen så. Men det är väldigt intressanta. Nanoteknologi, det är alltså att man kan gå ner på atomnivå och börja laborera. Det är inte bara som att blanda lite så här borax och lite saltpeter och socker och vatten och skruva liksom vispa ihop, utan man är ner och flyttar atomer. Och vad jag vet så kan man då ändra färger på saker bara genom att, för det färger är ju att ner på atomnivå nästan så är ytan lite annorlunda. Och så får saker en annan färg för ljuset studsar då annorlunda. Men man är nere på den nivån och håller på, och det gör att nanoteknologi är någonting helt fantastiskt. Man kan skapa saker som är oändligt starka. Trådar som är oändligt starka. Men som inte syns, för det är bara några atomer tjocka. Hade man sådana tråd i handen skulle man lätt kunna bara skära av sig fingret, men man såg inte vad det var som skar av fingret. Usch. Så militärindustrin är de hetaste på att hitta nya saker för nanoteknologin. Man kan också ha ett fönster som är som ett fönster, så kan man trycka på någon knapp och så blir det en vägg. Stålvägg. Nej, jag vet inte hur det går till, men det är nanoteknologi. Och det är klart, det finns en del praktiska saker kvar här, men man kan alltså ändra. Och jag funderar på där, tänk om de kan bara framställa olja då? Vi pratar om oljekris här länge, ska ju göra oljan ta slut. Men kan man framställa olja? Kan man framställa vatten? Det är många ställen på jorden där det är brist på vatten. Och vatten är ju ingenting som skapas och förstörs i jorden. Utan vatten finns ju ständigt. Den går upp och ånga ibland och blir snö eller is ibland. Men tänk om man skulle kunna bara skapa vatten. Så att det är en hel del nya saker med nanoteknologin som är helt hisnande. Och så kommer vi in på det här med strängteorin, och det har att göra med, då är vi inne på Einstein och Newtons idéer om världsalltet, universum och gravitationen och ljusets hastighet och hur det där rummet kröker sig och sådana saker. Om det finns parallella verkligheter. Och det intressanta med det här lilla som har börjat komma fram om strängteorin, att man börjar misstänka att det här med tid kanske inte är så, det kanske inte är så konstant. Ja, det sa ju för sig redan Einstein, men att saker, att det här med framtid och baktid, hela på att säga, och att människor upplever saker på en gång, det kanske inte är så konstigt. Om det är så att den här strängteorin bara hittar sådana saker, för nu börjar man påminns hela tiden om folk som är synska, fjärrskådare som kan se saker på andra sidan, folk som känner på sig saker. Känner på sig vad som händer på andra ställen. Det är nästan sådana här strängteorin börjar påminna om sådana saker. Än så länge har man inte. Det intressanta med strängteorin är också att man alltså inte praktiskt kunnat bevisa några saker än. Att än så länge är det mer en filosofi än en vetenskap. För vetenskap är att man ska kunna mäta sina teorier upprepade gånger. Så det är ganska intressant. Det är en hel del sådana stora steg som händer på vetenskapens område. Ja, vad händer på vårt område? Klockan är 7:27, det här är Radio Nacka. Klockan är, ja du sa ju, 7:28 och vi har en 18 grader. Det kommer gå upp till en 21 grader idag, lite växlande solhet och molnighet under dagen. Jag heter Lasse och finns här mellan 7:08. FM-sändare i Nacka 99,9 och så småningom så ska de här FM-sändarna förbjudas, för då ska man sända digitalt om man ska få sända. Det blir lite dyrare, det blir en hel del som kommer slås ut. Det blir väl en avstympning av radiosändarna till Sverige då, med färre som kan sända. De största blir kvar, som jag berättade om tidigare här. Det liknande ska ske i television, men det är inte riktigt samma story. Men vad som ska hända är att man ska förbjuda vanlig tv-sändning. Det har ju alltid varit förbjudet. Det är alltid regeringen som har bestämt där vilka som ska få sända. Och det är i och för sig i radio också, men det har varit lite friare radio eftersom det är billigare bland annat. Men nu ska man alltså stänga de här tv-sändarna, vanliga, analoga. Så ska man då börja sända digitalt istället. Kollar ett pressmeddelande ifrån en mediaintresserad pressekreterare, Joakim Bergström. Men det är egentligen folkpartisten Johan Jakobsson som skriver så här från Folkpartiets hemsida. Riksdag och regering har beslutat att dagens tv-sändningar ska läggas ned. De analoga sändningarna i marknätet ska ersättas med digitala från 2006. För att kunna fortsätta se tv måste man skaffa ny teknisk utrustning. Men för många hushåll är det minsta nödvändiga investeringen för att inte få svart ruta ett stort åtagande. Resultatet av en ny TEMO-undersökning visar att var tolfte svensk menar att de inte kommer att kunna skaffa en digital box. 700 000 personer i Sverige ställs utanför. De får svart ruta när regeringens nedsläckning av dagens tv-sändningar har verkställts. De nedbrutna siffrorna visar att var åttonde person över 60 år och var fjärde låginkomsttagare gör bedömning att de inte kommer att kunna skaffa en digital tv-box. Det säger alltså Johan Jakobsson, partisekreterare i Folkpartiet, i en kommentar på torsdagen. Vilken torsdag var det nu då? Nu ska vi se. Det var den 22 som det där meddelandet kom ut. Nåja. Han fortsätter här. Marita Ullskog måste ge besked. Om det är så, som TEMO visar, att många svaga konsumenter har svårt att hänga med i en digitalisering, varför ska då staten tvinga fram den? Är det verkligen rimligt att 700 000 svenskar ska mista sin chans att se på TV som en följd av regeringens politik? Är en stärkt politisk kontroll av TV-mediet värt alla kostnaderna för hushållen och staten? Frågetecken. För att bemöta nämnda undersökningen tillkännagav Marita Ullskog i SVT på torsdag morgonen att en ny lag förbereds som ska innebära att vissa tv-kanaler kommer att sändas analogt i kabelnäten även i fortsättningen. Om en sådan lag antas kvarstår dock frågan hur de som inte har kabel-tv, drygt hälften av alla hushåll, och inte klarar att skaffa en digitalbox ska få tillgång till tv efter släckningen av det analoga nätet. Det minsta man kan begära av Ullskog är att hon redovisar sin egen bedömning av hur många som inom ett par år blir utan tv, avslutar Jakobsson, folkpartist. Ja, vad det egentligen handlar om, det är naturligtvis att det är viktigt för de styrande i Sverige att behålla kontrollen över media. För det är ju till stor del där valresultaten avgörs, via den dagliga mediamarineringen. Så det är någonting ganska viktigt, och någonting som är viktigt för de styrande att hålla koll över. Så de styrande låg ju beredda att ta en stor del av statens pengar för att bevara mediamarineringen, tycker jag då. Det är deras syn på rikets säkerhet. Det går före vård av gamla. Inte så konstigt, för det är ju till stor del, kanske största delen, denna dagliga mediamarinering som avgör valresultat och försäkrar makt. För någon som undrar hur Persson vågade hota TV4-chefen. Tja, vad en liten skandal då, som ingen tidning ens vågade driva. Vad en liten skandal mot att riskera hela makten. Dessa saker är så viktiga för hela SAPs och Vs makt att inget pris är för högt. Så mer konkret så kan man alltså ta en hel del av våra skattepengar och se till att bevara mediekontrollen uppifrån. Thank you. cirkus här och nöjesfält så har det varit konstant under ganska lång tid i Stockholm. Lars Eriksson har skrivit en bok, Stockholms historia under 750 år, och i kapitlet Livets goda så hittar vi här delrubriken Cirkus här och nöjesfält. Cirkuspremiären i Stockholm går att tidfästa på dagen den 18 oktober 1787. Då uppträdde engelsmannen Peter Prices konstberidarsällskap på Barnhuskällaregården vid nuvarande Norra Latin på Norra Bantorget. Konstryttare hade förekommit tidigare, men den här truppen hade förutom riduppvisningar även lindans, akrobatnummer och komiska upptåg på sitt program. Stockholmarna tog den nya nöjesformen till sina hjärtan, och Carl Michael Bellman, som hade ett känsligt sinne för de rådande konjunkturerna, skrev en hyllningsdikt. Gustav den tredje kände också av folkstämningen och lättade på restriktionerna mot kringvandrande gycklare. Han krävde dock att en tredjedel av inkomsterna skulle gå till Dramatiska teaterns pensionskassa. Efter mordet på kungen 1792 blev livet svårare, inte bara för teaterna utan även för cirkusliknande gycklargrupper som ville besöka Stockholm. Men hästoperan, som konstformen kallades, hade fått en sådan förankring bland stockholmarna att den inte gick att utradera. Den första fasta manegen för cirkus, ordet avsåg till en början just den runda arenan. Den första fasta manegen uppfördes på Djurgården år 1825, och från 1850 följde besöken av utländska trupper på ett pärlband. Gautier, Hinné, Renz, Leonard, Cincelli och Salamonski. Inte mindre än fem cirkusbyggnader uppfördes på Djurgården mellan 1825 och 1839. Fyra revs och en brann ner. Ett nytt cirkushus, den Mothanderska manegen, invigdes 1848 med Alexander Guerres romerska cirkus. År 1892 invigdes den stora cirkusbyggnad som än idag ligger på den klassiska Djurgårdstomten. Och det skedde med en föreställning av Cirkus Salamonski från Riga. Från 1872 pågick cirkusföreställningar även i ridhuset på Grev Turegatan 24. Från 1899 ersatt av husets teaterstall på Grev Turegatan 12-16. Stockholms största cirkusanläggning med plats för inte mindre än 2700 åskådare byggdes vid Karlavägen, mitt emot Östra Real. Invigningsdagen 1888 uppträdde Cirkus Salamonski. Cirkusen på Karlavägen, Cirkus Olympia, kände dock allt mer av den svåra konkurrensen, och år 1913 fick dess historia ett abrupt slut när elden slukade kupol och väggar. På Söder byggdes år 1912 Stockholms sista fasta cirkusbyggnad, Hippodromen vid Götgatan 50. Men då hade tältcirkuserna redan börjat ta över vid Roslagstorg, på Humlegården med Cirkus Franconi och vid Skånegatan med Cirkus Vestin, och flera turnerande cirkussällskap vid Eriksdalsbadet, på Sveaplan och in till Stallmästargården. På nöjesfältet vid Allmänna Gränd på Djurgården uppträdde cirkusar, medan andra fram till 1950-talet slog upp sina tält i Rolandshovsparken. När hippodromen på Götgatan revs blev rivningsgropen ett tag Söders stora cirkusplats. De ursprungliga hästarna fick till en början sällskap av pantomimer, luftakrobater, clowner, fakirer, illusionister, duvdrottningar och allehanda exotiska djur. Publiken skulle hänföras och roas medan deras nerver skulle kittlas. Mot slutet av 1800-talet kom allt större shower med elefanter, kraftatleter, kanonkungar, flygande människor, vattenartister, velisopedakrobater, konstskyttar och brottartävlingar. Samtidigt försvann pantomimen. Medan varietén och biografen tog över en del programinslag från cirkusen. När cirkusar som Cirque du Nord, Corty Althoff, Schumann och Leonard Hook besökte Stockholm uppträdde man i allt större och större byggnader. Cirkus Orlando höll till på Djurgårdscirkus mellan 1906 och 1918 och 1915. Tillkom 1915 tillkom den första stora tältcirkusen med tre parallella manéger enligt amerikanskt mönster. Detta var då Cirkus Strasburger. Strasburger. Trycket på och utslagningen av de mindre cirkussällskapen ökade. Från 1921 besökte Cirkus Schumann årligen cirkus på Djurgården, följt av Mjärs Schreiber 1929, Cirkus Scott 1937 och Trolle Rodins Zoo Cirkus 1941. När Schumann slutade med sina årliga cirkusbesök år 1957 upphörde en lång tradition på Djurgården och anläggningen övertog symboliskt nog av det nya mediet, televisionen. Istället för vårtecknet när Schumanns kom till cirkus fick stockholmarna spana efter hösttecken i form av de ambulerande cirkusarna. Cirkustraditionen lever dock vidare med Cirkus Scott som den enda kvarvarande storcirkusen och nykomlingen den 1982 grundade Cirkus Brazil Jack. Tillsammans med en rad andra mindre cirkusar som inte minst besöker förorterna. Parallellt med cirkusarna växte en rad tivolianläggningar fram i Stockholm från 1850. Här finner vi en tydlig koppling både i tid och inspiration till det 1843 invigda Tivoli i Köpenhamn. På söder lockade Tivoli på Östgötagatan med dans, karusell och skjutbana. Och man lockade folk till en av stadens bryggerier mellan 1847 och 1849. Redan 1850 etablerades ett nytt Tivoli på söder, nu på Mosebacke. Med karuseller, julgungor, sommarteater och dans tillsammans med lindansare och fyrverkerier. En teater byggdes 1853 intill Tivolit, men Branero byggdes upp igen 1859. Våra dagars Södra teatern. På Norrmalm öppnades år 1848 ett Tivoli vid Hamburgerbryggeriets byggnad på Norrtullsgatan. Här kunde stockholmarna bland annat roa sig med karuseller, en dansbana, konditorier och fågelskjutning. Många besökare strömmade till, men trots det tynade anläggningen sakta bort och stängdes 1856. På Djurgården, som under 1800-talet alltmer framstod som den klassiska nöjesön för stockholmarna med cirkusar och mot slutet av seklet även friluftsmuseet Skansen, etablerades det första Tivolit redan år 1850. Lindansare och vaxkabinett var några av de sensationer som stockholmarna kunde beskåda om de besökte Tivolit, i dagligt tal kallat Stockholms Tivoli. Med entré på den plats där Skansens huvudentré idag ligger. Programmet expanderade och i mitten av 1890-talet erbjöd Tivolit ett strikt utbud av sångare, musiker, jonglörer, akrobater, lindansare, komiker, djurtämjare, fyrverkeriartister, pantomimgrupper med mera. Inslagen blev allt mer exotiska. År 1895 deltog Tivoli i ett stort barnkarnevalståg med bland annat fem dresserade gäss. En intelligent åsna och ett lejon till häst. Det senare något osannolika djurparet framfört av en Mr. Cook och hans stora Ulmer Dog. År 1895 slog man publiken med häpnad genom att visa upp den boxande kängurun. Ett inslag som av Dagens Nyheters entusiastiska reporter utnämndes till programmets Clow. Tivoli försökte konkurrera med grannen sedan 1891, Skansen. Ett av medlen bestod att visa upp allt mer exotiska djur än Skansens nordiska fauna. Men det var inte alltid medlen fungerade som det var tänkt. En gång kom den tama elefanten Sherifflös och gav sig rast på det stora och lockande smörgåsbordet på Tivoli-restaurangen. Faten länsades och innehållet slängdes ut i gräset utan att konsumeras, allt medan den förskräckta besökande publiken drog sig undan. Till slut kunde dock den smörgåsbordsintresserade sheriff fångas in och föras tillbaka till sitt stall.
Ja, det var skönt att det blev ordning på det.
Det här är Radio Nörten 99,9. Jag heter Lasse Lundberg, finns här mellan 7 och 8. Och nu då, apropå det, så är klockan 7:50 strax. Vi har en 18 grader här och det kommer bli 21 grader idag. Lite växlande sol, lite molnighet. Just nu lyser solen här över Nacka. Tisdagen den 27 juli 2004. Underbart vacker morgon. Och jag säger lite mera god morgon. har blivit ett nytt verb blir det väl här i Sverige. Jag vet inte om det finns i ordlistan än, men Google, det är alltså när man ger sig ut på internet och vill hitta saker, så kan man gå till en sökmaskin som heter Google, där man skriver in ett ord och så letar Google upp större del av internet och vad som vilka som har skrivit det här ordet. Ganska fantastisk sökmaskin. Men den har gått lite trögare här senaste tiden, jag vet inte om ni har märkt det. Och det beror till viss del på några nya virus, eller worms, eller vad det heter. Det är framförallt ett virus som luskar rätt på folks e-postadresser. För det är en stor business att söka rätt på folks e-postadresser, för då kan man skicka ut reklam till dem sen. Så e-postadresser är en handelsvara. Men ett av de här wormarna, eller maskarna, eller virusarna som letar upp e-postadresser, den använder då Google för att göra det. Så att därför har Google blivit nedlastad av virusar, som inte därför att förstöra Google, men därför att använda Google. Så att därför har gått lite trögt. Och McAfee, det är ett företag som sysslar med att hitta motmedel mot olika datavirus. Och där säger man att det är ovanligt många virusar och vörmar och maskar och allt vad det heter ute just nu på internet. 2003 hade man bara då 20 stycken, men nu är det 100 ute och rör sig på internet. Så att det är ganska mycket av den varan som pågår. Så runda av den här lilla rundradioutkastningen. Klockan är nämligen någon minut i 9 på morgonen tisdagen den 27 juli 2004, och solen lyser in, växlande molnet idag upp till 21 grader. Det kommer bli varmt. Jag sitter här i Nacka och säger god morgon. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg och finns här då på morgonen. Så kan man höra en del av de här programmen i repris om man går till internet och igen radiolars.com. Ha det så bra och god morgon.